Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nu var det dags igen, Ann. Djävulspodden.
Djävulspodden. Ännu ett avsnitt där vi går tillbaka och penetrerar det som har skett sen vår första gemensamma dokumentärserie som gick i SVT 2014, nämligen Djävulsdansen.
Vi gör ju en recap, kan man säga. Vi ser igenom våra egna liv och vi ser igenom vårt medberoende. Är vi medberoende fortfarande? Eller är vi fria från det? Som vi hävdar med bestämdhet att man kan bli i vår bok. Eller går det lite upp och ner?
Men jag tycker inte att vi hävdar med bestämdhet att man kan ta sig ur ett medberoende precis som man kan ta sig ur ett aktivt beroende. Men precis som det handlar om, ja, men till exempel som med träning eller att man mat eller vad som helst, så kan man ju falla ner i osunda vanor. Och då måste man göra en liten check.
Precis.
Vare sig antingen tillsammans med någon vän som kanske har lite insikt eller en professionell medberoende terapeut som jag gör just nu. Nu gör jag stegen.
Kan inte du berätta, vad är stegen? Det är en del av, alltså 12-stegsgrupper finns det ju en uppsjö av, kan vi ju säga. Och de grundar ju sig egentligen anonyma alkoholister som startade någon gång på 40-talet i USA. Och därifrån så har det ju vuxit ut en hel fauna, flora av olika tolvstegsgrupper, men där den gemensamma nämnaren är beroendesjukdomen och anhörigskapet, kan man ju säga. Eller hur? Och du gör då stegen i
ACA.
Adult Children of Alcoholics.
Precis. Jag gör det tillsammans med Madeleine Schwartz som har varit gäst här i podden redan. Och ja, och de 12 stegen grundar sig i anonyma alkoholister. Och det första steget är ju, vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att våra liv hade blivit ohanterliga. Och det här är ju då översatt för mig. Att vi erkänner då att vi har förlorat kontrollen lite över vårt liv. Nu känner jag inte riktigt så, utan det handlar ju bara om att du har gjort stegen och gått i steggrupp, men jag har ju aldrig gjort det. Så dels när vi skulle göra den här podden så kände jag mig inte som en, jag vill inte uttrycka mig så mycket som en bedragare, men jag kände att jag tyckte att det skulle vara korrekt om jag gör och hade gjort stegen, i alla fall under tiden när vi gör det här.
Ja.
Vad tycker du om det?
Jag tror ju att det finns många, alla vägar leder till Rom, och så är det kanske inte riktigt i det här fallet, men det finns ju många sätt att jobba med sitt medberoende på, och jag tror att det är skitviktigt att man hittar ett sätt som känns rätt för en själv. Men faran med det är också att man kan fuska, för att jobba med sitt tillfrisknande och jobba med att må bättre, det är liksom ingenting som är särskilt härligt, om man säger så. Det är stundtals härligt liksom, när man kommer till så här upplevelser eller så där. Men det är ju framförallt ett tungt jobb, och det är ju jättestor sorgeprocess när man börjar jobba med sin barndom och allt som har hänt där och allt man har varit med om och hur man har blivit formad till den man är och skam och skuld och allt sånt. När man går igenom det är liksom inte egentligen en, men om du förstår vad jag menar, en härlig,
nej,
och angenäm upplevelse. Så det är lätt att man vill liksom fly ifrån det och så här quick fixa istället.
Det är lite som ett stålbad. Men jag tänkte på förra gången när jag var här hos Madeleine då, min medberoende terapeut, så ritade hon upp då familjeträdet. Mm. Och då hände liksom precis det där du precis nämnde, att man är så här: okej, sorgen till mamma, den får vi pausa lite just nu.
Som du har pausat i så här 25 år.
Ja, relationen till din syster, ja, den får vi också pausa lite. Vad har vi kvar? Och nu ska jag göra en läxa till nästa gång. Vill du höra?
Ja.
Länge sedan jag fick en läxa. Så det är lite roligt. Det är roligt hur man snabbt liksom slungas tillbaka till tiden när man pluggade och känner sig som en liten så här flicka som ska komma med sin lilla smörgåspaket. Nej, men hon, det är ju roligt också när ens terapeut sätter dit en lite utan att man märker det. Man trampar i klaveret. Man hamnar i fällan utan att märka det. Då sa hon så här: aha, hur mycket grejer har du på gång och sådär, och vad ska du göra efter sommaren? Och så, lite gulligt sådär. Så jag sa, nej men efter sommaren då ska jag skala ner, då ska jag bara göra. Och så räknade jag upp massa saker. Hon var såhär, okej. Redan där så gör du kanske såhär 300% mer än vad liksom 99% av Sveriges befolkning gör. Så nu har jag som läxa då till nästa gång att jag ska skriva upp vad, ja men hur mitt arbetsliv och mitt liv ser ut, liksom, hur mycket saker jag gör och hur många människor jag då ansvarar för och sådär. Det är också så här, det är lite som kejsarens nya kläder, att man går omkring där naken och så här, alla ler mot den och man förstår inte att man går omkring naken. Och det tycker jag är lite samma sak som att göra stegen eller vara hos en medberoende terapeut. Det är så här, man har byggt upp de där murarna kring sig, de är olika höga. Nu är de inte särskilt höga, men när någon börjar så här demolera ner dem sten för sten, så inser man att liksom, ja, allting kanske inte är supernormalt eller ser ut som det ser ut utifrån och även inför en själv. Man lever liksom någon miniförnekelse, men det är väl lite människans natur, annars skulle man väl inte riktigt orka.
Ja, men jag tror att människan, alltså alla däggdjur i alla fall som har en hyfsat stor hjärna, är ju mönsterdjur. Jag är fullständigt övertygad om att vi är vanedjur och vi är mönsterdjur, och framförallt så grundas ju de här mönstren under ens barndom.
Mm.
Föräldrarna lär en liksom, så här gör man vardag, så här gör man liv. Och mycket av det glider man ju rätt in i igen, tycker jag. Speciellt när man är så här stressad, fullloaded med saker, då går man in i de här gamla mönstren som är helt invanda i ryggmärgen. Och det är där liksom, har man vuxit upp då i en någorlunda dysfunktionell familj med rätt så här dysfunktionella mönster. Så det är i alla fall där jag hamnar när jag blir stressad, när jag är så här, har för mycket i livet, då bara glider jag rätt in där. Och det är, ju mer man kan om sina beteenden, det är ju det som är fantastiskt med både stegen men också i att gå i terapi, vilken jäkla terapi som helst, det är att man lär sig att identifiera vad som funkar i ens beteenden och vad som inte funkar. Vad är det för beteenden jag har som är skitdåliga, både för mig själv och andra kring mig, och vilka beteenden är bra och leder mig framåt och gör mig liksom lycklig och så. Och när man har börjat få någon slags så här överblick över det där, då kan man ju faktiskt börja välja. Och så kan man se att så här, shit, nu är jag tillbaks. Den här podden presenteras i samarbete med Plan International Sverige. Vi är så otroligt glada över att vi har fått lära känna dem och lärt oss mer om deras fantastiska arbete.
Ja, det betyder så otroligt mycket.
Mm, de gör ett underbart arbete. De finns i hela 70 länder och jobbar för alla barns rättigheter egentligen på massor med olika sätt. Men framförallt så har ju Plan Sverige fokuserat lite extra på flickor. Och det, för mig så känns det viktigt, för att flickor är ju den mest alltså diskriminerade gruppen i hela världen fortfarande, och det behövs lite extra krut.
Ja, de är ju som mest utsatta också, just för att det fortfarande är så tabubelagt det här med tjejers kropp. Hur barn blir till, sexualundervisning, mens.
Mm.
Det är ju ingenting man pratar om, vare sig i skolan eller hemma i familjen. Så många av de här flickorna får mens och vet ingenting. De blir gravida, blir inlurade i sexuella liksom, relationer, blir våldtagna eller giftes bort när de är jätteunga och förstår ingenting. Och just mens är ju någonting som Plan också, vad ska man säga, jag brinner för kanske man inte kan säga. Men
vurmar för lite extra. För att, och det kan ju låta som ett så här, för oss liksom, som att det inte, men är det så himla viktigt? Men det är det ju. Mm. För att det bidrar också så himla mycket till stigmatiseringen av kvinnors kroppar och av flickor generellt. Mm. Och det är en stor anledning till att flickor hoppar av skolan. För att det helt enkelt inte finns fungerande toaletter och att barn i alltså unga flickor i Indien, 80% har inte mensskydd på den indiska landsbygden. Så deras enda alternativ det är att stanna hemma när de har mens.
Mm.
Och i flera länder runt om i världen så är det fortfarande så stigmatiserat och belagt med skam att ha mens så att man inte får bo hemma under de dagarna. Utan det finns då så kallade menshyddor och liksom man anses vara smutsig när man har mens och att mat kan rutta om man tar i den. Det är massor med konstiga fördomar och myter som omger just mensen. Så det behövs jobbas skitmycket med det här området för att flickor ska kunna ha möjlighet att liksom vara verksam under hela sitt liv. Och slippa den här skammen över sin egen kropp.
Men det är ju faktiskt ett otroligt problem. För att varje dag så har ju ungefär 800 miljoner kvinnor och tjejer mens. Tänker själv att det är väldigt, väldigt många. Och det som jag tänker, den här bristen på kunskap om sin menscykel, det gör ju också så att man löper större risk att bli gravid.
Mm.
Och just, vad ska man säga, flickgraviditeter är ju alltså den mesta orsaken till att unga flickor dör. Det hade jag ingen aning om.
Nej.
Så man inser hur mycket liksom, tabu och kulturella skillnader som gör att man verkligen måste kämpa för att ändra på den här tabukänslan kring flickors och kvinnors kroppar.
Tänk att mensen fortfarande är blå som du sa. Och att det inte finns en mens-emoji. Det är någonting som Plan har försökt ändra på också. Jag tycker det är så himla bra. Hörrni, jag uppmanar alla som lyssnar att gå in på plansverige.org och bli flickafadder eller bara skänka pengar för att de här pengarna kommer fram och de bidrar verkligen till att göra jättestor skillnad i de här frågorna och i andra frågor som rör barns rättigheter.
Ja, och blir ni flickafadder då kan Plan också hjälpa till att distribuera mensskydd. Nu använder ju många flickor liksom det de får tag i. Papper, mossa, ja, liksom det som finns nära vilket gör att de då kan få svåra infektioner. De byter också sina liksom mensskydd på osäkra ställen så det är lättare att de blir utsatta för
sexuellt våld och våldtäkter.
Ja, det är så mycket som man kan hjälpa till med. Så att börja idag bli flickafadder. Du gör en insats för alla tjejer över hela världen. Och för vår framtid. En mer jämlik och ska man säga, hälsosam framtid. Det är flickorna värda.
Plansverige.org. Gå in där direkt tycker jag.
Japp. Men vet du vad jag älskar mest?
Nej.
Ja, men jag tänker tillbaka när vi lärde känna varandra för 7-8 år sedan. När det kändes som att man faktiskt stod fast i en myr av typ gyttja. Att man inte kunde röra sig på benen. Och så försökte man röra lite på överkroppen och så blev det liksom för en liten stund lite lättare att andas. Men det som händer nu tycker jag, för nu är det lite lustigt. Både jag och min man går i terapi just nu. När man har en bra grogrund och liksom inte är mitt inne i vad ska man säga, någon form av galenskap, då är det ganska lätt att åtgärda. Både i liksom korrigera sina egna fel och brister, man ska säga, men även liksom samtala med den andra. Jag tycker bara på några veckor så börjar vi se beteenden som har pågått i år. Och ganska lätt har kunnat säga, ja, men prata med varandra och säga så här, men nu gör du sådär, nu håller vi fast vid vad vi bestämde. Och det är någonting som vi haft svårt med och som jag också har svårt med hela mitt liv som medberoende. Att man är lite som en vindflöja, men ska vi inte göra så? Blir det inte bättre så? Men tänk om det blir så eller så? Nu har jag bestämt mig för att det som bestäms på morgonen, det vidhåller vi. Det blir inget så här, men gud, då kanske vi har lite skönt hemma istället och gugg, gugg, gugg. Utan man fullföljer det som man har lovat och tar ansvar. För det är ju ett tydligt konstaterande också för oss vuxna barn. Det är så här, antingen är man tokansvarsfull eller också så är man inte alls ansvarsfull. Och det tycker jag stämmer in ganska mycket på mitt beteende mellanåt.
Ja. Jag kan hålla med. Men just det där att så här, vara flexibel med en skönare omskrivning. Men jag är så flexibel. Det är så himla härligt med mig. Jag är flexibel. Och det kan ju vara jättehärligt att vara det. Men det är också någonting som jag har förstått att merparten av Sveriges befolkning stör sig på den typen av beteende. Att man är just vindflöj eller att man är så här. Och det är också ett väldigt luststyrt beteende. Liksom. Att man
absolut.
Är så här, åh gud vad härligt rosé i solen. Mm. Eller, åh men det där lät mycket roligare att göra. Och då skiter jag i det där. Och så liksom... Så hoppar man över det som känns lite tråkigt och de där måsterna och sådär. Och så skjuter man upp. Jag har ju jobbat sjukt mycket med, jag har lärt mig ett ord för det. Prokrastinering.
Ja.
Att skjuta upp saker till morgondagen. Och det, gud vad jag har gjort det i, alltså det har varit ett mönster för mig. Som jag är helt och hållet bombsäker på härrör ur min barndom där det var väldigt mycket kaos, där man helt enkelt inte hade tid att så att säga ansvara för väldigt basala grejer och att göra dem, de här tråkiga vanorna. Och det är jag bara så här, men det tar jag imorgon. Och så har man samlat på hög och så har man 53 ton tvätt och man har liksom, det är bara så oöverstigliga berg med tråkiga saker som måste göras för att jag har skjutit det, för att jag tyckte att det var så mycket härligare att typ göra någonting annat.
Men i min familj var det ju lite så att det var ju, ja, det fanns ingen riktigt tydlig liksom bild av att man var tvungen att göra klart saker innan, liksom det tråkiga innan det roliga. Så man, jag är så förvånad och chockande för mig att säga, jaha, ska vi diska ikväll? Ja, men det kan vi bara göra imorgon eller någon annan dag. Lite sådär Pippi Långstrump blir. Men om man tar till exempel min mamma som inte lever längre, om jag ser hennes uppväxt så är hon... uppväxt under otroligt struckade former. Så sträng mamma, sträng pappa, ordning och reda, liksom mat på bestämda tider, städat, fina kläder. Och så träffar hon pappa. Och liksom nu i efterhand så inser jag att hon var ju också ganska liksom psykiskt slutkörd av att ta hand om den här mannen. Om vi nu ska använda snälla ord. Så att det var ju en blandning av att hon kanske, de tillsammans blev lite bohemiska. För pappa hade ju absolut ingen karta. Han har ingen karta överhuvudtaget. Och min karta är liksom lite suddig, så är han helt blank. Hans mamma lagade aldrig mat. Eller liksom, det fanns inga, det fanns pengar, det fanns lite hit, ordning och reda. Så de här två tillsammans blev ju då... pappa kanske var starkare då, så då gick de mer åt pappas håll. Så det är inte så att man måste som par att båda kommer från dysfunktionella förhållanden för att det ska bli en dysfunktionell familj.
Nej, men det kan ju också ha varit så att din mamma... Alltså det är ju som du säger, det kan ju vara två sidor av samma mynt. Att vara så här överdrivet pedant, överdrivet liksom bunden till rutiner. Det är liksom den andra sidan av myntet. Och, och det kan man ju väldigt tydligt se när man diskuterar så här familjemönster och barn som är uppvuxna i dysfunktionella familjer. Att så här, det är ju ungefär 50-50. 50% blir liksom... Lite slarvers, eller vad man ska säga. Minst sagt, det är manjana, och man kommer för sent, och det är hitan och ditan, och man tar inte ansvar, och man har inga rutiner alls, och det är liksom kaos och kris för det mesta. Mm. Och sen har man den andra 50% halvan, och de har gjort precis tvärtom.
Mm.
Att man bara, jag ska absolut inte ha det sådär. Och då blir man liksom, då blir man ju extremt fyrkantig.
Men samtidigt kan jag känna att de kompisarna som har gått liksom otroligt mycket åt det hållet med ordning och reda och kontrollbehov av liksom, så här ska vara hemmet, vara barnen, de stänger också ute sina känslor på ett sätt, för de kontrollerar ju både känslorna och liksom familjen och allting, så det går ju över åt andra hållet på något sätt. Känner du någon som har hamnat på något liksom bra mittemellan median på något sätt?
Ja, men det är väl när man kan se
det
utifrån.
Du, älskling.
Absolut. Nej, men jag tror att när man kan se det utifrån. Jag tror att de här motsatserna skulle ju behöva ta av varandra. för att hamna i någon typ av harmoniskt läge där inte hela ens tillvaro går ut på att antingen försöka kontrollera allt och alla inklusive sitt hem och inredningsstatus och så vidare, eller att livet bara går ut på att förhålla sig till kaos liksom. Och om man försöker mötas någonstans på halva vägen, det är väl där den så att säga gyllene regeln, att man liksom har lite av bägge världar, det är väl bäst liksom, kan jag tänka mig.
Ja.
Och för att jag menar, det har man en förälder som är så överdrivet liksom pedantisk och notoriskt kontrollerande av tid och ordning och sådär. Det är inte alltid jättesoft heller, tror jag, som barn. Visst behöver man rutiner och veta vad som förväntas av en och sådär, men att liksom när det blir väldigt auktoritärt och överordnat så att säga, att man inte kan göra avstamp från det, att det viktigaste är liksom rutinen, det blir ju inte så trevligt.
Ja, nu sitter vår gäst Agneta Trygg och vinkar. Jag skulle bara vilja säga en sak för att jag ska säga, ge oss vuxna barn lite en klapp på axeln. Det är också väldigt härligt som när vi umgås. Vi kan ju både jobba och liksom ha ett fritt flöde. Vi kan ju verkligen njuta i rännstenen, om man säger så. Jag tycker det är en helt fantastisk egenskap. Att man liksom också kan släppa måsten och krav. Men samtidigt vara kvar i den där världen där man ändå levererar. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, gud. Ja. Alltså jag minns, jag började faktiskt skratta. Jag pratade med, vem var det jag pratade med? Om det var Kristoffer Triumf. Kommer du ihåg när vi var
i Sydafrika?
Ja, i Sydafrika, och vi var på en med av världens barnbyar. Största soptippar. Och du och jag konstaterade på den här soptippen att det var ju ett fruktansvärt liksom, ett jättestort flyktingläger som låg precis i anslutning till den här soptippen och människor som levde under vidriga omständigheter. Men du och jag kunde mitt uppe på den där soptippen ändå på något sätt hitta någon slags så här, nej, men det är rätt mysigt här ändå. Alltså det är helt stört beteende.
Mm.
Men att så här, vi konstaterade att vi har den här kackelaxmentaliteten. Att så här, nej, men vi har ju en helt bizarr anpassningsförmåga.
Mm.
Som kan vara skitbra såklart. Men också
skitbra, men också jäkligt svårt för någon. Som nu när vi är between hus och lägenheter, så är jag så här, ja men kacklaxbeteende kopplas ju på.
Mm.
Okej, nu bor vi här, fixar jag lite mysigt, lagar en härlig middag. Oj, där fanns en spik, då kokar vi lite soppa. Och så blir det ändå härligskap. Medan Mattias är så stressad så han håller på att gå under över situationen. Och då känner jag så här, vadå, vi lever, vi glada. Sen får jag ju liksom breakdowns också. Men för mig är det så här, jag vet inte. Det är som att jag försöker förklara för Mattias att säga I've been through hell. Vad är det står på din tavla?
I've been to hell and back and let me tell you it was wonderful.
Ja. Lite så tycker jag kan sammanfatta. Och en annan som också har varit i helvetet och återvänt och tyckte att det varit underbart, det är vår nästa gäst, Agneta Trygg. Och även fast vi har pratat om massa andra grejer här i inledningen, så ska vi idag ställa oss frågan, ska man stanna eller ska man gå? Man ska gå in i alla fall.
Det ska jag. Hej
Agneta! Hej, nu är du i livesändning. Så du kan väl sätta dig där, gullig. Hej och välkommen Agneta Trygg. Du är dels vår vän och dels är du grundare utav Trygga Barnen. Dit man både som vuxen och barn kan vända sig om man lever nära någon som är psykiskt sjuk eller missbrukar eller dricker för mycket. Mm. Du var vår allra, allra första gäst i dokumentären Djävulsdansen 1. Vad tänkte du när producenten Ann Lindgren ringde och frågade om du ville vara med?
Ja, min första tanke var att okej, om jag bara kan hjälpa en så ställer jag upp på det här. Och sen kan jag ju säga att det blev både bra och lite läskigt, för att efter programmet så fick vi ungefär 50 mejl om dagen och samtal, så att det har ju nått ut och vi har kunnat hjälpa, alltså det har blivit något väldigt bra. Vi har kunnat hjälpa fler barn, vilket jag är väldigt glad för.
Mm. Men om du tittar tillbaka då, om du jämför idag mot för 4 år sedan, tycker du att din medverkan och själva dokumentärserien har förändrat mycket inom anhörigvården? Ja.
Nej, jag kan säga vad jag tycker det är att som var så viktigt med den här serien, det var att ni gjorde det och lyfte ämnet. Så vi som jobbar med det på mattan liksom fick säga vad vi kände och vad vi tyckte. Så det har ju, psykisk ohälsa blev ju plötsligt någonting som vi kunde prata om. Så nu är nästa steg, nu får ni göra ett nytt program så vi kan börja prata om det här med alkoholister och missbrukare på ett annat sätt också. Men det har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Men däremot så saknar vi ju, alltså, när folk kommer till socialtjänsten, att kompetensen behöver förstärkas hos de som tar emot alla de här barnen och vuxna som är anhöriga till alkoholister.
Hur märker man det på barn, tycker du? Tydligast att ett barn far illa?
Ja, men det där finns ju så mycket olika sätt. Antingen, jag har ju sett 3 viktiga saker som jag verkligen reagerar direkt in på. Om ett barn är för smalt så att det kanske har anorexia. Om ett barn är för kraftigt så det har bulimi. Eller om det skär sig. Så det kan ofta bero på att du har jobbigt hemma. För att du tror att det är ditt fel att mamma eller pappa eller morfar eller farfar dricker. Och det blir väldigt tydligt på hur dålig kunskap det finns runt omkring för barnen. För att jag ringde till Mandometerkliniken som jag tror det heter, som hjälper barn med ätstörningar. Och nu är inte alla dåliga, det finns jättemånga som är duktiga. Men den jag pratade med där, när jag frågade hur de hjälper de här barnen, det var att det svar jag fick var att vi väger maten. Och då blev jag så här, men varför tar ni inte reda på varför de inte äter eller för mycket eller för lite? Och det var väl det som triggade mig att forska ännu mer hur de här barnen får hjälp.
Kan vi inte bara, för de som inte har sett Djävulsdansen, så måste vi ju berätta att Agneta, eller hela familjen Trygg, mamma Agneta och döttrarna Olivia och Ida och sonen Oscar var ju med i Djävulsdansen 1. Och ni berättade ju om hur det var att vara gift med en person som utvecklar beroendesjukdom, och barnen då om hur det är att ha en pappa som börjar dricka för mycket. Och jag tycker framförallt att er berättelse vittnar om dels den här extremt utbredda okunskapen, att man inte vet vad det är som händer i en familj, trots att det för länge, länge sedan har gått över styr, så fattar man inte riktigt vad det är som är fel.
Nej.
Och sen hur jävla brutal, rent ut sagt, beroendesjukdomen är. För att alkoholen tar ju faktiskt din exmans liv. Så han dricker ju ihjäl sig. Och det är ju liksom 45% av alla som utvecklar beroendesjukdomen kommer att dö av den. Så det är egentligen ingenting som är särskilt konstigt. Men det är väldigt få som pratar om det. Det är väldigt många som går runt och tänker att så här, det är väl bara att rycka upp sig och göra en behandling, och det är väl bara att sluta supa och så här. Men det är ju inte så enkelt. Det här är ju en väldigt allvarlig kronisk sjukdom, och det krävs stora resurser för att liksom bli fri från den. Och det är väldigt många som inte klarar det. Så det är väl egentligen väldigt kort beskrivet er berättelse liksom. Och ni berättade ju om allt det här i Djävulsdansen. När vi spelade in Djävulsdansen, då hade ju Hans ganska nyligen dött. Kan du berätta om den här tiden innan, och när du började förstå att så här, nu funkar inte det här längre?
Ja, jag kan väl säga att jag är väl den uttypen för medberoende. I allra högsta grad. Jag gjorde det här klassiska, om ni läser i tidningar som ni har pratat om tidigare också. Jag kollade vinstället på morgonen innan jag gick till jobbet. Och det första jag gjorde när jag kom hem, så tittade jag på vinstället. Och en alkoholist, som ni också vet, ligger alltid steget före. Så när han förstod det så åkte han och köpte vinflaskor eller åkte taxi till Möbby centrum om man inte kunde köra bil, och det kunde han säkert inte. Så när jag kom hem var det ännu mer flaskor i vinstället än vad det var när jag lämnade på morgonen. Och jag blev knäpp. Alltså jag blev verkligen knäpp i huvudet. Och jag tänker på allt det här som jag gjorde. Alltså vad som är skönt, att jag har fått så bra hjälp och att jag vågade ta emot hjälpen. Och det beror väldigt mycket på att jag fick så bra kemi med den terapeuten. Men jag får ju höra nu efteråt av mina barn, vi kan ju skratta åt, och det är så skönt att vi alla har gått i terapi, för att som jag skämde bort Olivia, det här medberoende, att åh nej, åh vad kul, ta en taxi in till stan, käka lunch med dina kompisar och jag finns här, för att jag ville bara att det skulle vara så trevligt, och vårt fredagsmys, det var ju alltså, jag skäms. Alltså jag kan ju få sån här anfall när jag blir påmind av Olivias kompisar. Vet vad Agneta, det var jättekul att komma hem till er. För det var alltid fullt med godis och läsk och allting i hela ert hem. Fy alltså.
Men sen du var... ville liksom vara någon typ av kompensationsbeteende.
Ja, det är minsta man kan säga.
Man vräker på, jag känner igen mig jättemycket.
Men, oj. Jag bara kachinka, kachinka, kachink. Det väl lyser in i det här rummet. Det har jag ju skrivit om i min och Sannas bok också. Ja. Djävulsdansen blir fri från medberoende. Mm. Jag tycker att det är bra att här, om ens... vad jag skriver? Om ditt liksom... värmljusförråd överskrider sig budgeten för ett litet lands BNP. Då tycker jag att det är så här far och färde. Just de här överdådiga barnkalas. Jag kommer ihåg, kom fram oss inte med. Han fyllde 6 och det var väl 100 pers där. För en medberoende säger aldrig nej, utan alla får komma. Hundar, katter, luffare, alla får komma på kalaset. Så sa han bara så här, nästa kalas mamma, måste vi ha så här mycket folk då? Jag får inte ens öppna mina egna presenter. Och jag var så här... Okej då, välkomna nu. Och den här galenskapen också, det gick ju inte i den situation jag var i att heller hinna förbereda de här kalasen, eftersom jag släckte bränder hela tiden. Så det var alltid som, jag hade alltid som så här, fotsoldater som Fia eller Jenny eller någon eller du som vill komma in såhär, gud nu börjar kalaset om 10 minuter, jag har inte ens köpt tårta eller blåst upp ballonger. Och det minns jag också så tydligt från när jag och mitt ex separerade och jag hade flyttat till egen lägenhet. Och jag direkt då skulle säga, nu är allting härligt och nu ska jag bjuda alla på middag. Och kom 35 tjejer hem till mig som stod utanför dörren. Jag kom med så här, 2 stora laxar i kassan och säger, ja hej, var det inte fest här eller? Jo, då fick alla liksom kavla upp armarna. Det kan ju vara fint på något symboliskt sätt, men nej, jag saknar inte den tiden när man... kommer de där 2 laxarna.
Nej, men jag vet ju också vad Olivia skulle ta studenten. Och jag, då berättade hon för mig att hon hade drömt att hennes pappa skulle, eller sån här önskan att han skulle kanske komma förbi. Och så jag gjorde ju också, vi hade ju världens studentfest för henne. Alltså inte så här jättemycket folk, men jag vet att Ryska Posten kom och hjälpte oss och stod och grillade. Alltså det var verkligen, och det blev så himla fint. Men jag förstår när du säger det där, Anna, att du vill verkligen visa.
Vi är en familj som alla andra.
Ja. Mm. Att vi, fast vi bara är en vuxen istället för 2. Mm. Eller, så funkar det ändå. Nej, men det, jag har många såna här minnen. Men jag kan säga min hjälte. Och det är ingenting mot Oscar och Olivia. För de är fantastiska och de vet också om det här. Men hade inte Ida kommit, som man också kan se i serien.
Det är din äldsta dotter.
Ja, min äldsta dotter. Hon hade ju då... jobbat i New York och sett allt det här på ett annat sätt och hade distans. Mm. Så när hon kom hem och såg liksom det här, hur framförallt, jag tror att de tänkte mest på Olivia. Det var ju det, ska Olivia behöva leva så här? Och kom och sa till mig att om inte jag gjorde någonting åt saken, då... Ja, hon verkligen föraktade mig. Och när en dotter säger så där, det var ju verkligen... Det är det jag liksom önskar att fler familjemedlemmar skulle våga.
Mm. Sätta gränser.
Ja, det var ju som att någon tog en yxa och slog i huvudet på mig.
Vad var din spontana reaktion? Blev du förbannad på henne eller kände du så här, gud, varför kränker du mig så här? Eller kände du bara så här, shit, hon har rätt?
Ja, alltså, det var ju ungefär som att, tack, äntligen. Så jag, det tog 5 minuter så agerade ju jag. Och ringde de här samtalen som jag visste någonstans inne kanske att jag skulle ha gjort för flera år sedan. Och hade sån tur att jag fick en sån otroligt bra terapeut.
Men Agneta, du måste ju höra med dig, för att det tycker jag är så spännande. Nu sitter man ju här 5 år senare och har all den här kunskapen. Och då är det så, jag och Micke satt igår faktiskt och pratade så här. Tänk om man hade vetat att det var så lätt att må bra. Vad sjukt det här är. Alltså hur många år vi bara har ägnat åt sånt kaos och så mycket så här brandsläckeri och sånt galenskap. Och nu sitter vi här Och bara allt är så enkelt. Ah. Hur kunde vi inte se det? Hur kunde vi inte liksom, hur var det så omöjligt att hitta dit?
Mm.
Och det, men det är så lätt att säga det när man har gått i så här 10 år i terapi och man har kämpat i sina steg och så här. Det är såklart det som har lett en dit, men det blir ju ändå helt sjukt när man sitter helt på andra sidan och bara tittar tillbaka och så bara, men gud, vad vi höll på. Vad är det? Hur fan är det möjligt?
Känner inte ni nu då att ni, för jag har ju blivit så här att jag skiter i en vuxen, jag bryr mig om barnen. Det ska inte gå 10 år till. Det är det som driver mig hela tiden, vilket gör att jag är rätt jobbig och många blir jätteirriterade på mig. Men jag känner att jag måste få driva den här kampen och hellre göra 5 bra saker och en dålig sak. Men att det ändå, för det har resulterat att fler, alltså när jag som vuxen säger till en annan vuxen, du måste ta hand om dig själv för att kunna hjälpa dina barn, då faller poletten rätt ofta ner hos den mannen eller kvinnan som är medberoende. Och då säger jag så här, när du har förstått det här, då måste du ringa till Trygga Barnen och skicka dit barnen.
Mm.
För att ju fortare de får hjälp, och det behöver inte vara Trygga Barn, det kan vara er, så att det finns maskosbarn, lite grann beroende på vad som passar. Men vi ser då att ju fortare barnen får hjälp, så hittar också familjen tillbaka till varann. Mm. Det behöver inte vara så drastiskt som jag gjorde, att slänga ut Hans. Men det var ju det jag fick lära mig då, att sätta gränser. Så att det...
Precis, men det har hänt väldigt, väldigt mycket just kring den tanken att man ska ställa ett ultimatum. För att det vet ju vi alla som har vuxit upp eller levt nära någon som är under... ja, under rus kan vi säga det, hur, dels hur övermänskliga de tycker att de är och hur härliga och charmiga hit och dit. Och att säga till någon som är till exempel stupfull att så här, du har 10 sekunder på att välja. Du går med på, där står en doktor, där står en livvakt, där står en sjuksköterska, annars försvinner hela familjen. Och det som jag tycker är den absolut hemskaste personliga egenskapen hos människor som är under rus, säkert inklusive mig själv när man har druckit något glas vin, det är just den här sturskheten. Tänker inte jag bry mig om, skiter väl jag i, alltså... Att de blir precis tvärtom, som, ja, men som, lite som det som pågår nu i akademin, sandlådebeteende. Och när man har sandlådebeteende, då finns det liksom ingen möjlighet att komma framåt. Så att det där var ju också ett sätt som nu är ganska uträknat. Det här med att man ska intervention och säga, det är nu eller aldrig. Nu jobbar man ju mycket mer efter den liksom tanken att man ska, ja, bli friska tillsammans, hela familjen. Inte att någon ska slängas ut.
Nej, men jag tror... Nej, både och tror jag. Det beror lite grann på vem den personen är som är den beroende.
Mm.
Ibland kan det faktiskt behövas.
Ja.
Och för att alla är inte mottagliga. Och det är det jag menar. Att få den kunskapen så att de anhöriga som är precis lika sjuka, om inte sjukare, absolut, än alkoholisten, ja, att slippa det lidandet. Det är den informationen vi vill prata om. Och också hur viktigt det är... Jag menar, om man tar då... Som Hans, när han åkte in på behandling för att jag ringde SOS eller vad jag ringde och sa att han inte skötte sig och att han höll på och ringde oss hela tiden. Då åkte han in på behandlingshem, men han kunde ta en taxi från behandlingshemmet till Systembolaget när han blev utskriven. Det är det jag menar, det gäller både oss anhöriga och den beroende att ta hela greppet. För det är det här som kostar så mycket pengar.
Mm.
Och som vi håller på nu med, som jag håller på faktiskt nu också med skolorna. Att, för jag fick ju ringa till Olivias skola och berätta, så här har vi det hemma. Och nu när jag ser att det är någonting så ber jag föräldrarna prata med läraren. Och alla föräldrar som har gjort det, pratar med läraren, säger så här, tänk om fler föräldrar vågade berätta vad mycket lättare det skulle vara för mig att hjälpa barnen.
Mm.
För föräldrarna har, eller lärarna har inte den här kunskapen idag. De har inte det tyvärr.
Men det är ju försvinnande få som har den kunskapen, skulle jag säga. Och beroendesjukdomarna, det, någonstans så läste jag att det tar mellan 6 och 12 år för en person med beroende att få rätt diagnos.
Mm.
Och få hjälp. Men väldigt, väldigt många får aldrig någon hjälp. alltså väldigt, väldigt många som har utvecklad alkoholism eller någon annan beroendesjukdom, de går ju ett helt liv med den utan att veta vad det är, gå in i förnekelse, gå in i de här skamcirklarna och bara skämmas över att man är en inkapaciterad person som inte klarar av sitt liv, och sen så dör man alldeles, alldeles för tidigt i antingen som direkt följd av sjukdomen eller i följdsjukdomar till den liksom. Och så ser det ut överallt. Det är ju otroligt sorgligt, inte minst, att det finns en sån okunskap.
Och då kan jag ju säga det här när du säger det, för att vi har ju väldigt många barn som har föräldrar som får cancer.
Mm.
Och väldigt ofta beror det på att de har druckit. Och då vill barnen att det ska stå "tänk på trygga barnen" i dödsannonsen. Tror ni att det går?
Varför går inte det?
För att det är så skämmigt. Alltså alkohol är det mest skämmiga i här landet. Det ska stå cancerfonden. Det är ju, det är inte att barnen ska vara mindre ledsna för att deras mamma eller pappa var alkoholist. Utan jag vill bara lyfta kunskapen om att ja, om den här människan fick cancer, då kanske man kan sluta dricka, så kanske du får leva lite längre.
Mm.
Istället för att jag har cancer och då spelar det ingen roll om jag dricker eller inte dricker. Men vi har långt kvar med vetenskapen, så jag bara säger det här utifrån det som jag hör och ser.
Mm. Jo, men det finns ju också beforskat. Det är ganska nyligen kommit siffror kring att alkohol påverkar. Förra veckan bara. Ja. Så,
och även bröstcancer är precis väldigt vanligt.
Mycket högre utsträckning än vad man har trott tidigare.
Ja, och i väldigt liten mängd också. Mm. Mm. Men nu, att, ja, nu måste jag gränsa dig.
Ja.
Ja. Det tänker jag. Nej, men
är du terapeut eller?
Ja, nu har jag blivit det. Ja, kanske ska bli det.
Ja.
Nej, men i vår lilla podd här så tänker vi också att vi ska försöka hjälpa lyssnarna som kanske är där vi var för några år sedan, eller inte vet om de är där vi var för, eller bara vill göra en liten check.
Mm.
Eller lära sig mer om anhörigskap och medberoende. Det är en ypperlig podd för det också. Och då är rubriken för det här avsnittet "Stanna eller gå". Och då tänker jag så här, om man nu sitter där hemma och inte riktigt vet, så tänker jag att det första steget när man ska ta sig ut vilken liksom relation som helst som är destruktiv är ju att vara mentalt förberedd. Och hur kan man vara det? Tyckte du att du var det, eller reagerade du bara på kaos och liksom okej, Ida är på mig, då får jag slänga ut honom. Och nej, nu känner jag skuld och skam. Kan du se något liksom adekvat mönster i ditt beteende så här i efterhand, eller var det mest kaos?
Alltså jag hade ju tur. Mm. Tror jag att jag alltid har varit väldigt och är väldigt nyfiken.
Mm.
Och lyssnar på människor som jag litar på. Så fick jag telefonnummer till Checkpoint. Mm. Och där jobbade en terapeut som var som
Checkpoint var ett privat behandlings
för alkoholister.
Ja, dagvård för alkoholister och narkomaner.
Men där var det en terapeut, jag pratade med honom, för det var den terapeuten som Lars Lind rekommenderade. Och jag glömmer aldrig det här samtalet, för det var en fredag. Kom till mig 10:00 på måndag. Jag kommer ihåg den helgen. Stod jag upp hela helgen. Jag lovar att det är sant. Sen kom jag dit 10:00 och efter det förändrades mitt liv.
Mm.
Han ringde mig 6 gånger om dagen. Och han gav mig 2 så bra saker. Det första var: gå upp på din platå. Alltså så otroligt bra. När Hans ringde och tärrade oss och han gömde sig i trädgården och allt det där, så var det bara, just det. Jag blev till och med starkare. Alltså det, ja.
Sen, du var Hulken?
Ja, jag blev Hulken. Mm. Alltså också grön i håret. Liksom. Ja. Det andra är att om någon... Nu kommer ju dina vänner som var jättegulliga och frågade, hej, hur är det? Då fick jag lära mig att okej, om det är någon som stannar och vill krama om dig och frågar hur du mår, då ska du säga, om du vill veta hur jag mår så tar det en halvtimme. Annars säger vi hej då, så ses vi en annan gång.
Gud vad bra.
Ja, och det förmedlar jag till mina, alltså alla män och kvinnor som ringer till mig. Och det är rätt många fortfarande varje dag. Och alla blir sådär, åh. För då tänker jag, du pratar om den här knytblusen.
Mm.
Kan vi inte ta upp det här, pussa på kinden och säga hej, hur är det? Och ta bort det. För det är nästan, om du inte mår bra av någon anledning, det behöver ju inte vara att du är gift med alkoholist. Det kan ju vara massor med saker. Det är så kränkande. För att då, och jag fick ju lära mig på ett väldigt smärtsamt sätt vilka som var mina vänner.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då tänker jag börja en liten checklista till er som sitter där och tänker så här, gud, jag har försökt lämna så många gånger, jag kanske inte behöver lämna lite dit. Då kan du ställa dig följande fem frågor. Hur länge har du varit utsatt för den här relationen, det här missbruket, eller ni tillsammans? Hur många gånger har du gett din partner en andra chans? Mm. Känner ni igen er?
Ja. Mm.
Är din partner redo att söka hjälp? Mm. Finns det en historia av missbruk i er familj eller i hans familj, mm, eller både kanske psykiskt och fysiskt våld, och missbrukar han alkohol eller droger? Och om man svarar ärligt på de här frågorna, vilket kan vara svårt, då tror jag att man kanske vet. Mm. Hur visste du att det var dags att lämna? Ja, men nu kom ju Ida och ställde ultimatum. Men det handlade ju också väldigt mycket redan innan om skam och skuld. Och det är ju det som man kanske är det som är svåraste att bearbeta. Men jag känner det ganska väl. Jag tycker fortfarande att det känns som du är lite riden av skuld.
Jo, men jag kan faktiskt säga det att jag har fått hjälp. Jag går ju fortfarande för hjälp. Det gör, för det här är ju inte, det här är ju liksom inte någonting som man gör en gång. Det måste man ju fylla på hela tiden. Men jag säger det, jag fick ju lära mig att jag inte fick gråta inför mina barn. För att vi är ledsna av olika anledningar. Så att inte barnen ska ta ansvar för mig. För att jag är ledsen. Så om jag var ledsen så fick jag gå undan. Och det kanske både på gott och ont. Men samtidigt har det varit bra. För att mina barn var ju ledsna också. Och vi är ledsna av olika anledningar. Men jag har berättat det för alla mina barn. Att jag gråter faktiskt en liten stund varje dag. För att jag inte lämnar Hans tidigare. Och det har gett... Alltså det är väl det som ger mig mitt adrenalin. Och det är skönt. Alltså jag är inte ledsen. Utan snarare så ger det mig kraft. Men jag ser det, och det kanske också är för att jag jobbar med det jag gör. Så jag ser det varje dag och hör det här. Och då vill jag liksom att skynda er på och sök hjälp och sök rätt hjälp.
För det... Hur många år levde du tillsammans med honom?
Alltså vi träffades 75. Så vad är det? Ja, nästan 30 år.
Jag blir lite beklämd när du säger sådär, att jag önskar att jag hade lämnat honom tidigare. För säga, du gjorde vad du kunde.
Ja, du säger precis det mina döttrar och min son säger till mig.
Ja.
Mamma, vi är inte arga på dig, du visste inte bättre.
Precis.
Ja. Det är det som... Jag blir så här då att om jag nu får reda på det här, då måste jag förmedla kunskapen till andra så de inte behöver gå lika länge med det här. Det är det lite.
Jag förstår, men om du tittar ändå på Sanna och Micke som på pappret också såg minst lika illa ut under många år. Och nu sitter de igår kväll vid köksbordet och säger så här, gud, varför såg vi inte bara underbart vi kunde ha det? Det är inte så att det måste sluta med ond, bråd, död och skilsmässa. Som är...
fast jag skulle också säga att så här, det är klart att alla människor, och det vill jag ha sagt, jag tror verkligen att skuld inte alltid är dåligt. Skam tror jag alltid är dåligt. Men att känna skuld, att så här, fan, hade jag kunnat göra annorlunda. Jag kan ju känna jättemycket skuld över att jag inte... att våra barn har blivit utsatta för det de har varit med om. Det kan man ju aldrig ta tillbaka. Och det kan man ju aldrig, liksom, tyvärr. De har fått jättemycket sår av det som har varit. Även om det är bra nu, så har de varit igenom massor med saker som jag önskar att de hade sluppit. Helt klart. Så en del av mig kan också vara så här, men gud, varför...
Och tänk om jag inte ens hade träffat Micke. Gud, det hade ju varit jättemycket bättre för Olga ibland, kan jag tänka så. Och samma sak, alltså när det gäller alla barn, och det tror jag också är så här, det måste ju vara en process som man går igenom, att så här, hur hade man kunnat leva sitt liv annorlunda? Hade man velat ändra på vissa saker? Ja, gud ja. Det här uttrycket så här, jag ångrar inget.
Det har jag aldrig förstått. Det är så serbokratiska för mig.
Nej men gud, vi blir ju äldre. Det är väl jättebra om man kan säga, nej men det här är inte så bra för det. Och inte minst för man kan ju tala om det för sina barn. När de befinner sig i knepiga situationer. Man bara, ni gör inte så. Jag gjorde så, det var inget bra. Jag testade, det var inget bra. Försök att göra lite annorlunda. Någonting ska vi väl göra med allt som vi lär oss, tänker jag.
Jo, men vet du vad som också när du säger det där? För att många säger till mig, men om jag kan någon gång känna mig så lite ledsen, ja men det var ju så länge sedan, det är bara att lägga bakom sig och gå vidare. Alltså, när någon säger något,
gå ut och jogga bara.
Ja, då blir det nästan så att jag ger dem en rak höger. Alltså det är också det, det ger mig kraft. Så ibland säger jag, tack för att du sa det där, nu kommer jag på vad jag egentligen ska göra.
Ja.
För att det är ingen som fattar. Det är lite grann som du säger, det här med skulden. Det är det som gör att vi orkar gå vidare. Alltså det ger ju för mig i alla fall så att varje gång någon säger det till mig, då får jag ett tändes batteri på 3000 volt och sen bara gung, ja, lite.
Men om man då kan man försvara sig, till exempel som du sa, det kanske hade varit bättre för Olga om jag inte har träffat Micke. Ska man försvara sina barnen, anklagaren för saker som hänt i förflutna som har berott på dysfunktionella relationen, eller ska man bara lägga sig platt? Och jag tycker det där är svårt, för jag sa till Ossian häromdagen, min äldsta son, han fyller 16 nu, jag kommer inte ens ihåg situationen, jag sa såhär, jag är ledsen för att du har fått uppleva vissa grejer som du har fått uppleva för, och jag önskar att det hade du ogjort, men jag hoppas att du känner att du liksom, att du läker. Då var han såhär, men mamma, jag tycker att jag har haft världens bästa uppväxt. Jag har haft min mamma och min pappa, ni har tagit hand om mig, ni har älskat mig. Jag bara såhär, jaha. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle säga, om jag skulle säga över- och motbevisa honom och säga såhär, nej men det var inte alltid bra, utan det var både såhär och såhär. Eller om han var såhär, nej men han känner det. Han har förlåtit och kanske gått vidare, eller, förstår ni?
Ja, jag förstår, men jag tror också att han kanske var i en sån sinnesstämning just då.
Sant, för sen gick det några veckor och då fick jag väl slänga sleven. Det är inte pappas fel.
Ja, så där tror jag, lyssna, jag tror bara det här som jag har lärt mig. Lyssna och återigen våga se, våga fråga, våga agera.
Och bekräfta känslan, tror jag också.
Ja, bekräfta känslan.
Om man tycker det, för det kan jag titta på mina föräldrar också, bara så här, känna stor ömhet, kärlek, och bara för fan vad de gjorde sitt bästa. Det var liksom aldrig tal om att de ville göra mig illa. Och jag kan älska dem hur mycket som helst. Men sen i nästa sekund, när jag ska sätta mig och gå igenom alla galna grejer de gjorde och hur utsatt jag ändå har varit för deras okunskap och för deras brister och för deras liksom bristfälliga föräldraskap och deras ansvarsbrist, allt möjligt, så kan man ju bli skitförbannad och känna sig extremt besviken. Så jag tror precis som du, Agnet, att det där beror lite grann på vad man är för mood och vad man har för behov liksom, just för tillfället. Men jag tror att det värsta man kan göra med ett barn, alltså det är sådär att domedagen kommer ju med ens barn. Jag har ju en dotter som är 17 år. Och hon kan ju verkligen också säga nu, bara, jag förstår inte hur ni kunde göra så här, jag förstår inte det här. Allt kommer ju tillbaka. Vi kommer att få ett kvitto av dem. Vi kommer inte undan det. Och det värsta man kan göra, det tror jag är att försöka försvara sig. Eller att hävda att så här, du minns fel. Du sa tidigare här under mötet att så här, nej men jag, det här är ju färskvara och jag trillar ju dit igen i medberoende beteenden. När trillar du dit och på vilket sätt glider du in i medberoende beteenden?
Mycket med mina barn och barnbarn. Det här med att det ska vara så mysigt fortfarande. Och det är så himla skönt att få höra då från Olivia, som är så, ja, hon har ju gått, hon är så himla bra. Hon kan sätta gränser. Alltså när någon sätter gränser till mig, min egen dotter. Det är nästan det bästa terapin.
Vad gör hon då?
Bara säger nej. Alltså, hon är så himla bra.
Så jag bara, så där säger oss inte mig.
Ja.
Han skickade igår så här, du måste, Bob, Frasse kan inte sitta så där i vagnen. Nej. För du vet, kommer ju någon och han ramlar ur, då spräcker han skallen. Du måste ha mer säkerhetstänk, mamma. Ja. Puss, jag säger, ja det måste jag ju.
Ja, men det, ja. Så att det är verkligen, det är väl liksom både Oscar och Ida och Olivia, och att jag...
Du vill kompensera dem på något sätt,
ja,
eller?
Ja, du vet, om ja. De... Om, jag menar, säg till exempel Ida, och jag har sett en snygg klänning. Och jag köper den. Mamma, du behöver inte det, jag kan köpa den själv. Och då bara känner jag så här...
Mm. Jag visste,
men då går jag och köper en annat istället.
Man gillar ju mammor som är lite medberoende.
Fast vadå? Jag tycker att det där är så svårt. Det där tycker jag är en fin gest. Så där är jag hela tiden. Och jag vet inte.
Och du är inte medberoende? Nej.
Nej. Men jag tycker också att det är roligt när jag någon gång säger nej. Mm. Eller när de har kompisar hemma som är så här, okej. Och de säger, vadå okej, vi måste ju slåss nu, vi måste argumentera. Det, eller, det blir ingen semester år, för vi har inte råd. Och ska jag försöka säga, nej men då får vi stanna hemma år. Mamma, ja. Då, liksom, det finns inte i deras värld. Så det ska jag jobba med den här sommaren, jag har bestämt. Jag har redan sagt att nu är vi på kammaren och odlar potäter. Och alla, nu har jag fixat sommarjobb. Nu, ska jag liksom, nu måste de steppa upp ett steg. Så att jag tycker ändå att säga, men små steg ändå.
Ja, men det är väl jättebra.
Men det är väl kanske det som är den stora... Så här, vad ska man säga, the big clue för oss som har levt i kaos med våra barn, att man vill gärna överkompensera. Och bara, det kan jag känna nu också, så jag vill ge dem allt det som jag inte var förmögen att ge dem under år i kaos, vill jag ge dubbelt upp nu. Så de är ju ruggigt bortskämda. Och då måste man någonstans tänka att så här, det här är inte schysst heller. För att de lär sig inte att ta ansvar, de lär sig, och då lär de sig också att så här, ja, hon står i skuld till mig på något sätt.
Annars skulle jag aldrig få så här mycket.
Det måste ju varit väldigt så här, och där måste man ju bryta någonstans. Men det är ett idogt arbete. Och sen är det också härligt att må så pass bra så att man klarar av att ge så mycket.
Jo, men vet du det här med att vara vuxen? Jag är ungefär som det här med att ha olika målsättningar. Jag har ju, förutom de här hashtaggarna som jag pratar om, så har jag tre andra. Och det är ju att liksom, vara närvarande, vara närvarande, vara närvarande. Det upprepar jag väldigt mycket för mig själv. Och just när jag frågar mina barnbarn ibland, vad skulle ni vilja göra idag? Alltså, mormor eller farmor, bara sitta i soffan. Kan inte du läsa en bok för oss? Och helst på helgen vill de inte klä på sig. För att alla föräldrar idag gör ju inga annat än branschar och går på tekniska. Alltså det ska ju vara så mycket aktiviteter. Och barnen vill helst bara vara. Så att jag, alltså det här när, i lugn och ro, och gärna liksom baka, fast det får jag ju inte för mina barn, för mina barn får inte äta socker nu för tiden. Så
här, en liten banankaka.
Ja, men alltså just
raw food cookie.
Just det här var tillsammans blir viktigare och viktigare, tror jag.
Men vi måste också se, vi sitter här vi tre privilegierade kvinnor i våra bästa år. Vi kan ta ledigt, vi kan ge saker. Det finns ju många kvinnor och män som inte är alls i samma privilegierade situation som vi är. Och för er som lyssnar, så, eller för oss också, så vill jag slå ett slag för juridisk hjälp. Att anlita en advokat. För att vare sig du lever i en destruktiv relation där du kanske blir utsatt för misshandel eller missbruk eller liknande, så måste du veta vad som är dina rättigheter, men kanske också vad som är dina skyldigheter. Och det som händer när man lämnar någon, det är också att missbrukaren eller misshandlaren eller liknande helt plötsligt vänder sig med femöring. Nu vill hen vara samarbetsvillig. Nu vill hen göra allt och ge presenter och blommor och kärleksbrev. Och man kan väl kalla att man går igenom en klassisk honeymoon-fas. Honeymoon-fas igen. Och det är därför det också är viktigt, som jag känner, varför jag lyckades lämna, eller vi lyckades avsluta vår relation efter att ha lämnat varandra, ja, ungefär 7 gånger sorger och besvär. Det är just det där att jag hade en plan. Den kanske inte var superdetaljerad. Och ju mer utsatt du är, ju mer detaljerad måste ju din plan vara. Ska du till exempel fly landet, då måste du veta om du har pass och liknande. Och du måste prata kanske med lärarna i barnens skola, att vi är borta ett tag nu, och kan vi hjälpa till med läxor? Du måste vara så jävla förberedd om du ska lyckas, om du är utsatt på det sättet. För mig handlade det om dels att prata med mina vänner och så här, lägga hjärtat på bordet och säga så här, nu behöver jag er. Men jag gjorde också upp en plan med träning. Det kanske inte alltid var att jag kom dit och orkade. Ibland kanske jag bara gick och tog en massage eller liknande. Och också är det där att jag skulle skapa en trygg plats för mig och barnen. Och jag ska säga att det här var en berg- och dalbana utan dess like. Men det som jag gjorde var att istället för att tycka synd om mig själv och liksom försöka hitta den där ömmande famnen, så försökte jag liksom tänka som upp på den där platån som du pratar om, så här, okej, nu är det en gång för alla, nu måste du upp på den där platån och liksom göra någonting. Nu har du bestämt dig för det här, du vill det här, hela din kropp skriker efter det här, och då var just den här planen var så otroligt viktig, och att jag liksom på något sätt följde den mer eller mindre. Så att det kan låta härligt nu när vi pratar om det, vi har ju gått vidare och vi mår alla tre väldigt bra nu, men när man var mitt i det där var det som att vara i ett krig. Det var som liksom huka faktiskt, för bokstavligen för skuddmissiler. Så att jag bara kände det där nu liksom, det där drog tillbaka mig, hur svårt det var att lämna och hur mycket kärleken vill stanna på något sätt, även fast det är på liksom pappret och allting skriks att du ska inte det för din skull, dina barns skull, din partners skull, din framtids skull, och ändå så är det så här, hoppet är det sista som överger en. Och då kanske man ibland kan bara säga att det här får bli en time out, så får vi se hur det blir känd, om det känns som ett för stort steg, om man nu har den möjligheten liksom. Håller ni med mig lite?
Ja, jag tycker att jag var på ett bröllop en gång, en av mina bästa vänner, och där sa prästen mittendräkten, jag tycker det var så jävla schysst att ägna ett bröllop åt det. Det var andra som tyckte att det var osmakligt, men hon var så här, det är så många, förstår ni, som skiljer sig. Jag vill slå ett slag för pausen. Att människor kan pausa ifrån varandra. Alltså äktenskapet är ju enligt kristendomen ett sakrament, och det är heligt och man ska inte skilja sig liksom. Det har ju till och med varit förbjudet. Nu är det inte det längre i svenska kyrkan, men man, liksom ett äktenskap ska ju vara for life då. Och hon ville slå ett slag för pausen, och det ätsade sig fast hos mig. Och det ska gudarna veta också, att jag och Micke, vi har ju haft långa pauser. Och det, också, det har säkert varit slut minst 7 gånger. Men framförallt så föregick ju vår liksom senaste återförening av en paus som var 1,5 år. När det verkligen var slut, alltså när vi inte träffades på det, alltså på något, vi hade liksom inga intentioner att så här, framför våra barn låtsas att vi delade livet med varandra eller att det skulle bli han och jag igen eller så. Så pausen kan vara också ett verktyg, att det verkligen så här, känns det som oåterkalleligt att nu är det slut, det funkar inte. Så tänk i alla fall att jag gör en paus. Så länge beroendesjukdomen är aktiv så sätts det här på paus. Och det tycker jag är snyggt även när det gäller föräldrar, vänner och barn. Att så här, nej, jag ska inte slänga ut dig for life och aldrig mer se dig. Men så länge du är aktiv i de här väldigt destruktiva beteendena så klarar inte jag och vara kring det. Och det är ju att sätta liksom en relation på paus. Och så kan man ju hitta tillbaks om någon tillfrisknar eller tar tag i sitt liv eller börjar ta ansvar över relationen på ett annat sätt, så kan man ju faktiskt hitta tillbaks till varandra. Det finns ju massor med exempel på det. Herregud, det finns ju massor med alkoholister och narkomaner som tillfrisknar och blir liksom fullt fungerande människor som återskapar relationer i hela dagarna. Och liksom där man kommer tillbaka till människor som man har älskat och som man har sårat jättemycket och liksom faktiskt läker väldigt, väldigt trasiga relationer. Så det är klart att det går. Det, liksom, det ena är inte, utesluter inte det andra.
Men det viktiga är ju då, som du säger, om ni vuxna tar paus, eller om vi vuxna tar paus, att tala om för barnen varför.
Ja,
så att de är jätteinformerade, för att annars blir det ju jättekonstigt.
Men där är väl också så att många, om en förälder hade haft cancer så hade man ju aldrig mörkat det för sina barn. Nej. Men om en av föräldrarna dricker, då ska det mörkas. Ja. Det är som att säga, nej, det är för tungt för barnen att bära den informationen. Och det är bullshit. För att ju mer de vet, desto lättare är det för dem att begripa vad det är som har pågått så länge och varför mamma eller pappa beter sig så oansvarigt eller ljuger eller vad det nu. Alltså alla symptom på sjukdomen som poppar upp liksom. Så det är klart att man gör sina barn en total björntjänst genom att hålla tyst.
Nej.
Eller hur? Det måste ju alla barn som ni träffar genom Trygga Barnen måste ju bara älska att få det här till sig, att förstå sjukdomen och förstå vad det är som
har... Ja, men bara det här, jag är inte ensam.
Ja.
Det är ju liksom, det är det klassiska, det får vi ju höra hela tiden. Och det gäller ju inte bara att leva med en alkoholist. Men jag tänker också nu när ni pratar om det här med att ta en paus från den som missbrukar en massa olika saker. Hur viktigt det är att du då som medberoende får hjälp. För när pausen är slut och den beroende kommer tillbaka och har fått rätt insikt, och så sitter du kvar där.
Så var det ju för mig.
Ja, och då går det ju åt skogen igen och så får man börja om och börja om.
Mm.
Så att om vi nu har lärt oss av massa misstag, tänk om vi kunde få det perfekt.
Ja, men det som jag också skulle vilja varna för eller som jag kan tipsa er om att googla, det är just det att alla som kanske lämnar eller genomgår den här metamorfosen att så här, försöka bli friskare och gå upp på sin egen platå, kommer ju rida väldigt starka känslostormar som kommer gå mellan eufori, hat, ilska, sorg, hämndbegär, lite eufori, frihet, och att man liksom får prata med andra som också har gått igenom samma, så man vet att de känslostormarna är okej. Jag kommer ihåg det där, att så här, den där lyckan av frihet, och man tänkte så här, gud, nu är det klart. Mm. Nu har jag lämnat, nu är jag lycklig. Och så höll i sig lite tag och sen så liksom... Oj, det är någon som drar bak mig. Det är någon som vill att jag ska gå tillbaka. Så att, det är ju någonting. Men så är det ju med alla relationer. Men kanske ännu mer här. Just för att man har levt i förnekelse så länge. Så att när ridån går ner eller upp, hur man väljer nu att se det, så blir det... Det blir mycket starka känslor och det blir jobbigt. Och det måste bearbetas professionellt om ni vill följa ett råd från mig. Men även med alla runt omkring. På dem bara. Snacka sönder dem tills de ligger i driver. Då kanske man får ta...
Nu ska vi också säga att alla har ju inte kanske råd att lägga jättemycket pengar på att gå till en terapeut. Vi har ju gått i privat terapi och det kostar ju väldigt mycket pengar. Alltså det är en stor del av ens månadsbudget som går åt till det, om man nu bestämmer sig för att ta hjälp på det viset. Men det finns ju massor med hjälp att få, och kommunen har ansvaret för anhörigstödet, och det är inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Så att är du anhörig så har du rätt till stöd och hjälp, och den det stödet och den hjälpen finns att nå på socialtjänsten. Och det är många som tycker det är lite jobbigt att så här, ska jag behöva gå till SOS, ska de registrera mig här nu, ska jag skriva journaler, ska barnen utredas här nu när jag berättar att jag lever tillsammans med en man eller kvinna som har utvecklat ett beroende, vad jobbigt. Då drar man sig för det. Men då ska jag ha sagt att anhöriggrupperna i de här kommunerna, de journalför inte. Och det kan man också ställa lite en extra checkfråga. Så här. Om jag kommer, då vill inte jag att det ska journalföras. Och då har man rätt att komma dit och prata utan att känna att man liksom ska så här, bli föremål för utredning och så. Och de har ofta ett jättebra anhörigstöd. Det ser ju olika ut i Sverige såklart. Men i många, många kommuner, jag är ute och föreläser mycket, i många kommuner så har de skitbra hjälp. Men det är många som är rädda för att gå. Så bara hoppa in där. De har anhöriggrupper, de har kuratorer som är experter på ämnet. De har liksom, ja, det finns ett välutvecklat stöd i många kommuner.
Men sen finns det ju också, jag gick ju faktiskt på öppna AA-möten.
Det gjorde jag med.
Ja, och det är ju gratis, och det kan man gå in på deras hemsida, AA.varenu.
Ja, och Allan,
de har till anhöriga till alkoholister. Det finns hur många, det finns ju varenda gathörn i Stockholm, sådana här grupper nästan.
12-6-grupper, ja.
Som är jag rekommendera Allhelgonakyrkan, även om du inte är religiös, på söndag klockan 6 har de sådana här sinnesrogudstjänster.
Och det har de på flera ställen i landet nu, så har man börjat ha sinnesrogudstjänster som har liksom 12-stegsprogrammet som någon slags hållpunkt.
Ja, det
så det finns massa hjälp att få, även om man inte sitter inne på en hög med pengar så att
Men
säga.
Om du har kommit lite i din terapi, alltså jag kan verkligen rekommendera att gå på såna öppna A-möten.
Mm.
För då får du fråga, om du får ställa frågor. Och om du, som jag hade så mycket funderingar. Och alltså, mina hjältar i livet, det är nyktra alkoholister. Det är absolut mina... Ja, jag skulle kunna klistra upp dem överallt.
Ja, jag säger som du.
Va? Ja.
Hade jag liksom ett företag och skulle anställa, då skulle jag ta ett gäng nyktra narkomaner och alkoholister.
Eller medberoende också lite.
Lite mix tror jag skulle vara skitbra.
Om man nu har ett företag, det ska vara lite kreativt. Ja, det är bra. Ja.
Men Agneta, stort tack för att du kom hit och gav oss en liten en återblick och att få kastas tillbaka till när vi gjorde Djävulsdansen. Och vi har lärt oss så himla mycket av er familjs berättelse. Helt fantastiskt. Så jag är fullt övertygad om att ni har inspirerat så många till att söka hjälp. Och sen är ju Trygga Barnen i er stiftelse ett helt fantastiskt livsverk.
Ja. Och tack för att vi fick den chansen att sprida det här budskapet. Och tack för idag. Från mig. Jättehärligt.
Ja, är vi klara då?
Det är vi. Ja. Det var den här podden.
Ja, det var det.
Ja, vi ses igen.
Jag vill inte att det ska ta slut. Tack för att ni har lyssnat.
Vi kommer nästa gång den här podden kommer, så ska vi ta ett grepp om beroendesjukdomen. Vi vill förstå den, vi vill ha kunskapen, vi vill att ni ska få kunskapen. Vi kommer att gästas av Fred Nyberg, som är en av världens främsta beroendeforskare. Han är galen i hjärnor, kan vi säga. Och han är sjukt bra på att förklara beroendesjukdomen. Var den sitter, eller på vilka ställen i hjärnan den sitter. Och hur kroppsegna endorfiner har ett finger med i spelet. Lyssna på oss då.
Måste vi skaffa en pianist?
Ja, det måste vi göra. Han gillar ju det. Jazz och piano, det är hans grej.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.